Hatten måste vara i perfekt skick. Han går med bestämda steg i huvudstaden upp för Klevgrens branta backe. Det är den 13 december 2021 och han har vikt av från Götgatan för att om telefonen ringer vill han prata ostört. Eller rättare sagt, befinna sig utom synhåll för andra människor. För han vet inte hur han kommer att reagera. Om den som ska ringa upp om 5 minuter gråter och är förtvivlad. Telefonen håller han hårt i ena handen och sin bruna hatt lika hårt i den andra. Att få hatten i den kondition den är nu, det är 3 dagars jobb. Först ångar han den. Sen borstar och formar han den med tummarna. Sätter den avslutningsvis på hattstocken och pressar ut hattremmen. Så får den stå i 72 timmar. När det krisar i familjen blir han oftast handlingskraftig och klarsynt. Kanske kommer han att reagera så även den här gången. Gråtandet får komma sen, tänker han. Nu handlar det om att samla information. För hans lille pojke på akuten med sin mor och allt pekar på en sjukdom som den lille ska komma att dras med resten av livet. Men om sjukdomen är livshotande eller farlig vet han inte. Han vet ingenting. Varför ringer hon inte, tänker han och går ut på en av Klevgrens stenterrasser. Han möter ett nyförälskat par. Och för att inte uppfattas som förvirrad låtsas han ha stannat upp för att kolla på utsikten. Men det finns inget att se. Bara den evighetslånga renoveringen av slussen. Att låtsas är hans sämsta gren. Bara en förvirrad människa står och blickar ut över något som påminner om en gigantisk rotfyllning. Han kollar stressat på klockan. Om 10 minuter ska han vara på teatern, ett stenkast härifrån, för en sista genomgång inför kvällens nypremiär av sin hyllade monolog. Det är därför han håller hatten i handen. Han vill inte svätta ner den i Klevgrens branta backe. Den måste vara i perfekt skick. Hattstocken köpte han för några år sedan. Det är hans bästa köp i livet. Den underlättar arbetet när han går igenom hattens alla delar, brättet, hattbandet, kullen och greppet. Hans hatt är hans frisyr och han formar den med händerna. Så ringer äntligen telefonen. Det är hans fru. Hon gråter. Hon är förtvivlad och får knappt fram ett ljud i andra änden av telefonen. Det är nu bekräftat. Den lille har drabbats av sjukdomen de befarade och han ställer lugnt frågor. En i taget. Men egentligen inte för att skapa sig en bild. Det är alldeles för tidigt. Utan för att bli någon att luta sig mot. För han befinner sig 30 mil hemifrån. Bli en bro över ett oroligt hav. Jag kommer hem i natt. Jag kastar mig bilen efter föreställningen och så kommer jag upp till avdelningen. Kan din mamma ta hand om tjejerna? Jag tror det är bättre att vi delar på oss, säger hans fru nu mer samlat. Jag tar natten på lasarettet och du födelsedagen. Deras äldsta fyller 17 imorgon. Det har helt fallit bort. Jag hann slå in paketen, fortsätter hon. De ligger gömda i garderoben. När hann du det, undrar han. Innan jag packade ryggsäcken och vi åkte upp akuten. Han drar efter handen. Ja, du hinner då allt. Och oroa dig inte. Jag tar hand om tjejerna och födelsedagskalaset imorgon. Jag älskar dig. Han ber om att få prata med den lille över FaceTime. Den lille sitter i en sjukhussäng. Pojken gråter och han försöker inge hopp. Säger saker som, det här kommer att bli bra. Men den lille är helt förkrossad och vrider huvudet så mycket han bara kan bort från mobilkameran. Allt är kaos. Men vad ska han säga? Han peppar fru och barn med orden, vi är på rätt plats, i det tryggaste av händer. Sen tittar han på klockan. Om 2 timmar är det nypremiär på teatern och han måste avsluta samtalet. Han står nu på krönet av Klevgrens branta backe. Härifrån skymter han den vackra fasaden på teatern. Han torkar bort svetten i pannan och sätter på sig hatten. Passformen är perfekt. Och för ett ögonblick känner han sig som den odödliga äventyraren Indiana Jones. Och telefonen är hans piska. Och han svingar sin piska i luften och 3 minuter senare är hyrbilen fixad, svärmor informerad och teaterns tekniker satt i arbete. Stunden framför sminkspegeln i logen innan föreställningen är fruktansvärd. Kommer han att klara av det här? Klara av att inte tänka på pojken. Att fokusera. Men i samma ögonblick som han kliver ut på teaterscenen försvinner oron över den lille. Tankarna skingras när han får vara rolig. Vara han med hatten. Han fattar inte riktigt hur det går till. Men han är närvarande varje ord i monologen. Får flera komiska fullträffar och har publiken i sin hand när han berättar om sorgen efter sin pappa. Det är en av de bästa föreställningarna han gjort och de stående ovationerna vill aldrig ta slut. Men i samma ögonblick han kliver av scenen blir han helt tom. Det finns inget att fira. Istället skäms han över att han i 1 timme och 20 minuter inte en enda gång tänkt på fru och barn på lasarettet. Som vanligt signerar han efteråt sin bok med samma namn som föreställningen. Han brukar säga till sitt bokningsbolag och alla andra för den delen som undrar hur orkar du? Efter en monolog stå och prata med främlingar, vara trevlig, ställa upp på bilder. Får jag få så mycket energi tillbaka? Brukar han svara. Men den här gången är annorlunda. För hans lille pojk ligger akut inlagd. Ändå tar han sig tid att vara trevlig. Ställer upp på bilder. Skriver hälsningar i böckerna. Men han orkar inte lyssna på det som sägs. Det är skillnaden. Han nickar bara artigt åt de överväldiga besökarna som vill dela sin upplevelse med honom. När den sista boken signerats greppar han mobilen, kastar ryggsäcken över axeln och störtar ut från teatern. Snö blandat med regn piska kinden. Först 3 timmar i bil, sen ska han rusa upp för trapporna på centralsjukhuset i Karlstad till barn 12 och krama om den lille och sin älskade. Nej, hur var det nu igen? Han skulle ju hem, så var det, till Gula huset och förbereda födelsedagskalaset. Han springer som om det är på liv och död. Som när Indiana Jones springer i jakten på den försvunna skatten. Och en gigantisk stenkula rullar bakom honom. Fast nu springer Indiana Jones längs Götgatan. Och den gigantiska kulan bakom honom är Globen. Och när han kommer fram till bilen har han fått parkeringsböter. Och det fick aldrig Indiana Jones. Han blir så jävla förbannad och kastar mobilen. Och spräcker glaset på sin iPhone 11 Pro. Ned på knä. Säg att du lever. Säg att du lever. Mobilen lever. Gasen i botten och däcken sprutar snö, grus, snus och fimpar och livslust. We'll be right back. Bilen lämnar huvudstaden och blir ett med natten och snövädret. Det är spårigt och snösträngen låter som en rasp under bilen. Han lägger hatten på passagerarsätet och ringer upp sin käraste på sjukhuset. Han måste komma i kapp, förstå vägen fram till akutinläggningen. Jag hänger inte med, säger han och bromsar in bakom en lastbil. I morse lämnade jag ju honom på skolan innan jag åkte. Hans älskade säger att det finns tid för hans frågor imorgon. Då kommer de få träffa läkaren, en kurator och en dietist. Vi blir minst här en vecka. Sen brister hon. Och imorgon fyller stora syster år. Vi skulle ju ha kalas. Han vill gråta tillsammans med henne, men biter ihop. Kastar sig ut och kör om lastbilen. I flera sekunder är allt bara vitt. Han kommer ut på andra sidan. Gråtandet får komma sen, tänker han. Försök sova nu, tröstar han lugnt. Och tänk inte på födelsedagskalaset. Jag tar hand om det. Jag älskar dig. Han ringer svärmor. Hon är hemma i gula huset och berättar att stora systrarna är oroliga men sover nu. Och förbjuder honom att köra för fort. Det får inte hända en olycka nu. Ni kommer att behövas båda två. Han tittar på hastighetsmätaren och saktar in. Vindrutetorkarna kämpar med den skitiga snöröken och han ser den lilles förkrossade ansikte som vrider sig bort från mobilkameran. Sen ser han ovationerna på teatern som aldrig vill ta slut. Allt är i en enda röra och så kör han alldeles för fort igen. Hemma i gula huset möter han svärmor i tamburen. Han ser att hon tagit det hela mycket hårt. De bygger ett schema för morgondagen, tiderna på lasarettet, stora systrarnas aktiviteter och födelsedagsfirandet. Den lilles sjukdom pratar de inget om. Det är för tidigt. De är i alla fall på rätt plats nu, säger svärmor i dörren. Ja, de är i det tryggaste av händer, tillägger han. Sen går hon. I köket gör han i ordning födelsedagsbrickan och katten tassar nyfiket efter när han hämtar fat, glas och skedar. Och katten ser storökt på när han dyker in i garderoben efter paketen. Men vart är paketen? Katten rycker på axlarna. Titta inte på mig. Men vilken garderob kan hon ha menat? Och han försvinner in i nästa. Och Indiana Jones springer runt och öppnar alla kistlocken i det fördömdas tempel. Till slut hittar han paketen, gömda bakom alla påslakan i linnegarderoben. Klockan är 4 när han lägger sig raklång i sängen. Han googlar sjukdomen och läser att det är en tung behandling. En slags evig balansgång mellan höga och låga värden. Och komplikationer väntar den som inte lyckas med balansakten. Ögonen svider. Han förstår inte det snabba förloppet. Att den lille blev sjuk så plötsligt. Och nu en livslång medicinering. Kan det ha skett ett missförstånd? Det enda konstiga har ju varit att den lille druckit så mycket vatten och kissat. Han tittar ut genom fönstret. Det har slutat att snöa och är stjärnklart. Och han ser den lilles förkrossade ansikte som vrider sig bort från mobilkameran. Sen ser han ovationerna på teatern som aldrig vill ta slut. Allt är i en enda röra. Hatten ligger på nattduksbordet. Och Indiana Jones somnar med piskan på bröstet. En stjärna på himlen strålar sitt ljus över hans trötta ansikte. Det finns hopp. Han är inte ensam på det här äventyret. På lasarettet finns hans käraste. Hon är modig, vacker. Och tillsammans ska de springa med facklan i pyramiden, tolka hieroglyferna och ducka för giftpilarna. Han är inte ensam, han har någon. Och på slutet, när de besegrat vodoprästen, ska de hångla i vattenfallet. I want somebody to share the rest of my life, share my innermost thoughts, know my intentions. Han väcks av plogbilens mullrande oska. Men vart är han? En oval spegel med tunn vit ram, ett fönster med två blommor och en lurvig katt som stirrar på honom och ser ut som ett lodjur. Du är hemma i gula huset, säger katten och vill ha mat. Klockan är 06.30 när han krabblar ur sängen, sen ner till köket. Han häller upp saft och plockar upp kanelbullarna ur påsen. Han hann faktiskt köpa småkakor och finbullar från Valhalla bageriet mellan soundcheck och föreställningen. Så länge han hinner allt och inget glöms bort blir han lugn. Ja, även till systemet hann han. Så nu finns det två flaskor rött till födelsedagsmiddagen ikväll. Sjukdomen är obotlig. Det läste han innan han somnade. Men kan den verkligen inte växa bort, tänker han. Det måste han fråga. Födelsedagsbrickan laddas med godfikat och precis som vanligt så placerar han mitt på brickan farmors ljushållare. Doppresenten som hans dotter fått och som kommit att bli alla barnens födelsedagsljus. Han tittar på brickan, farmors ljuset i mitten, bullar, kakor och paket. Allt är som vanligt, tänker han. Han väcker lilla syster, sen sjunger de "Ja må hon leva" för 17-åringen. Födelsedagsbarnet skiner upp, men hon är också bekymrad. När kom du hem? I natt, svarar han och ler. Varför händer det alltid saker när jag fyller år? Förra året var det corona, året innan fick mormor lunginflammation och året innan det var du borta som vanligt. Tänk inte på det nu, svarar han. Öppna paketen. Hon får träningskläder, en bok som hon önskat sig med det bästa av allt, 7 körlektioner. Blir det födelsedagsmiddag ikväll, undrar hon försiktigt. Det är klart, svarar han snabbt. Mormor och morfar kommer och jag och mamma byts av. Är det en farlig sjukdom? Kommer det bli som vanligt? Undrar lilla syster med syltkakan i handen. Det kommer gå bra, svarar han. Men om det kommer bli som vanligt? Nej, det vet han inte. Han vet ingenting. Och födelsedagsbarnet blåser ut farmorsljuset. Det är i alla fall som vanligt. Han låser bilen över axeln i parkeringshuset, rusar sen upp för trapporna i centralsjukhuset och drar snabbt i snöret till avdelning 12s automatiska dubbeldörrar. Entré. Men är det inte han med hatten? Säger plötsligt en manlig sjuksköterska och stoppar honom. Men herregud, jag har fortfarande scenkostymen på mig. Jag har spelat i den, kört 30 mil i den, sovit i den och sjungit "Jag må leva" i den. Han måste tro att jag bara har ett plagg, tänker han, och ska precis säga att jag har faktiskt andra kläder än de här. Sjuksköterskan vill ta en selfie och berättar att han lyssnat på alla hans vinterprat och berättat att han precis sett filmatiseringen av monologen på SVT Play. Som vanligt tar han sig tid, lyssnar och tackar artigt åt allt beröm. Sen frågar han försynt vilket rum hans familj ligger i. Längst ner i korridoren, svarar sjuksköterskan. Och du förresten, har du alltid hatt? Och han med hatten lyfter på hatten. Klockan är strax efter 8 när han smyger genom korridoren. De flesta verkar fortfarande sova och han öppnar dörren så försiktigt han bara kan. Persiennerna är nere. Man skymtar ett runt bord till höger med den lilles iPad och Nintendo Switch. Han känner lukten av sin familj och blir lugn. Och ser sin älskade ligga tätt intill den lille. Äntligen är han på rätt plats. Han sätter sig i fåtöljen och för första gången andas han ut. Han har tagit sig genom nypremiären på teatern, bilfärden genom snöyran, dykt i garderober efter paket och sjungit "Ja må hon leva" nu på morgonen. Jag tror inte ens Indiana Jones håller samma tempo som mig, tänker han. Och ser slangen från droppställningen som leder till den lilles vänstra armväck och på höger handrygg sitter en infart för blodprov. Hans älskade åkte in med deras pojk i tid. Sjukdomen kunde ha blivit akut livshotande. Det fick han reda på igår, men har inte kunnat ta in det. Hans älskade vaknar till och ser lugnt och samlat på honom. De kramar om varandra och den lille vaknar till. "God morgon", säger han. "God morgon", svarar den lille och tar mobilen från sängbordet och börjar spela Minecraft. "Hur mår du?" "Ja, diabetes typ 1, säger den lille. "Det är därför jag har druckit så mycket vatten och kissat." "Jaha", säger han och försöker låta som om han inte visste något. "Så det är därför du har den här", och så pekar han på droppställningen. "Det är insulin", säger den lille. "Och här tar de blodsockret", tillägger han och visar infarten på handryggen. "Jag låg på över 30 i blodsocker när vi kom in." Han tittar på sin älskade och de tänker samma sak. Ingenting kommer att vara sig likt längre. Nu börjar äventyret bland toppar och dalar, där de måste tolka egyptiska hieroglyfer, ducka för giftpilar och lära sig programmera en diabetespump. "Det här fixar vi", säger hans käraste, och den lille kryper upp i mammas famn. Han sätter sig tätt intill och de tre kramar om varandra så hårt de bara kan. Du måste finnas.
Tanken är svindlande, framför mig gapar en avgrund. Hela mitt väsen gör uppror och vill säga nej. Att du inte finns till, fast jag trodde på dig. Nej, du måste finnas, du måste, hur kan du då?
Han sitter på lasarettet med den lille och hans käraste är hemma i gula huset när en sköterska knackar på. "Då är det dags att läsa av blodsockret innan frukost." "Ska jag?" "Jaha", säger han, rättar till hatten och reser sig upp. Sköterskan ger honom en liten väska med blodsockermätare, stickor, provtagare och lansetter. Han blir nervös. "Är det inte bättre att du gör det här så det blir rätt?" "Det är lika bra att du lär dig", svarar hon. Han börjar darra på handen och öppnar burken med lansetterna så häftigt att de flyger ut på golvet. Den lille skrattar till åt Indiana Jones. "Jag kan visa dig hur man gör." Först sätter han lansetten i blodsockermätaren, spritar fingret, sticker sig i fingertoppen med provtagaren och för sen blodsockermätaren med lansetten till bloddroppen och suger upp den. Den lille ligger på 9,7. Det säger honom ingenting, men är tydligen lite högt för att vara på morgonen, men inget att oroa sig för. "Kan vi hålla oss mellan 4 och 10 är det bra", säger sköterskan och sticker till honom ett häfte med texten "Så räknar du kolhydrater". "Ska pappa räkna vad din frukost blir så du får rätt mängd insulin?" Det är bilder på olika typer brödskivor, mörka och ljusa, på ett glas mjölk, en filtallrik, olika slags flingor, pasta, potatis, frukt och under varje bild står mängden kolhydrater. När du bestämt dig vad du vill ha och pappa räknat klart så kan du hämta din frukost, säger sjuksköterskan och går. Han tar av sig hatten. Det bara snurrar i huvudet och han stirrar frågande på häftet med kolhydratslistan. Indiana Jones försöker nu tyda hieroglyferna på pergamentrullen i sina händer och Indiana Jones svingar sin piska och googlar: vad är en kolhydrat? Han får 170 000 träffar. Kolhydrater är en grupp näringsämnen och ett gemensamt namn för sockerarter, såväl enstaka sockermolekyler som sockermolekyler sammankopplade i kedjor. Vad fan betyder det här? Sen viner piskan igen. Vad är insulin? Han får 1 miljon 320 000 träffar. Insulin är ett blodsockerreglerande peptidhormon som utsöndras som svar på förhöjda nivåer av glukos i blodet. Jaha. Han försöker plussa ihop ett glas mjölk med en polarkaka men hittar icket med smör. Hans förbannade dyslexi slår till och siffrorna hamnar huller om buller. Han skojar att den lille ska äta hela häftet. Det enklast, så får det bli. Och det blir 37 000 kolhydrater och 10 liter insulin. Hämta sköterskan. De skrattar. Han hittar till slut med smör och plussar ihop mjölken, 7 kolhydrater, polarkakan 15 och med smöret 9 och det blir 31. Han kontrollräknade 5 gånger. Sköterskan lär honom nu räkna ut insulindosen genom att föra in 31 kolhydrater i den lilles frukostkvot som är 9. 31 genom 9 blir 3,4. De avrundas sen uppåt. Den lille ska ha 3,5 enheter insulin. Men hur ska han komma ihåg allt det här? Och det är ju snart lunch. Den lille tar insulinet själv i magen. Inte för att vara duktig, utan för att han vill. Sen hoppar han upp ur sängen, springer ut för att hämta sin frukost. Droppställningen efter. Indiana Jones är helt yr. Ska det vara så här resten av livet? Och han svingar sin piska igen. Kan barndiabetes växa bort? 500 000 träffar. Svaret är nej. Kan man bota diabetes typ 1? 280 000 träffar. Svaret är nej. Ska vi spela pingis, pappa? Svaret är nej. Han tittar upp och ser den lille. Jag menar självklart. Lekterapin är en hel avdelning med leksaker, pusselrum, tv-spelsrum, aktivitetsrum med pingisbord. Han stannar till vid biljardbordet. Den har en ingraverad bricka. Där står: till minne av Fredrik. Nu börjar han gråta. För han ser Fredrik framför sig. Kämpa mot något dödligt i sin kropp och sen förlora. Att spela biljard hjälpte säkert hans pappa och honom att skingra tankarna när det var som värst. Den lille får inte se att han gråter, så han går bort till Färjestad Hockeys matchtröjor. Färjestad har skänkt sina matchtröjor med autograf och allt, så barnen på lekterapin kan spela innebandy som sina idoler, och han torkar sina tårar med Jörgen Jönsson. Det finns så mycket föräldraskapets hjärta och oro i de här väggarna att det känns i hela kroppen. Ingen vill vara här med sitt barn. Men nu är de där och han ska göra det bästa av situationen. Den lille säger plötsligt att han känner sig konstig, yr och att hjärtat slår häftigt. Då gör vi som vi lärt oss, säger han och tar snabbt fram blodsockermätaren, sticker i fingret, sen en droppe blod på lansetten. Han darrar inte på handen den här gången. Du ligger på 3,2. Du är lite låg så du får en dextrosol och så tar du ett glas vatten. Då tas du upp snabbare. Det känns konstigt att något så enkelt som dextrosol kan vara till hjälp när den lille blir låg, tänker han. De sitter på golvet i lekterapin tills den lille känner sig bättre. Sen spelar de pingis, provar Fredriks biljardbord och sen blir det innebandy med Färjestads matchtröjor. Det är 7 dagar innan julafton och Jörgen Jönsson förlorar stort mot Linus Johansson i 1-1. Men far och son har också en ny gemensam match. De ska slåss mot Goliat.
Vad var det vi sa när vi sträckte ut våra armar? En dag ska vi härifrån. Vi sa, vi ska ta över. Vi ska ta över världen. Vi ska bli stora.
Hela dagen är han själv med den lille på lasarettet. Det är mycket att hålla reda på. De nya rutinerna vid mat. Provtagaren, lansetten i blodsockermätaren, en bloddroppe, sen räkna kolhydrater. Föra in kolhydratsmängden i kvoten, räkna ut mängden insulin injicera. Det tar cirka 10 minuter, men han inser att när det blivit deras vardag så kommer de ner på max 3. Där kommer de att fixa. Och så fort en måltid är avklarad är det som att det gamla livet gör sig påmint. Det som skrämmer honom är komplikationerna som diabetes typ 1 för med sig om man inte får till det. Balansakten med blodsockret. Om det hamnar högt dag efter dag, vecka efter vecka. Han läser att det är de små fina blodkärlen, kapillärerna som tar stryk när blodsockret ligger högt. Ögonen, levern, njurarna, fötterna, magen, hjärtat. Jag säger vad som inte tar stryk, tänker han, och tittar på den lille som spelar Minecraft. Varje gång han googlar sjukdomen och svingar sin piska växer sjukdomen i omfång. Han vill kunna greppa dess ytterkanter, veta allt han ska ha koll på. Men det tar ju aldrig slut. Och sjuksköterskan som precis var här och tittade till dem sa att blodsockret kollar man 2-3 gånger per natt. Han hade trott att det bara var här på sjukhuset de var så noga. Han hade trott att när de väl kom hem skulle sjukdomen bara handla om det man stoppade i sig, kolhydraträkningen. Men så är inte fallet. Även hemma kommer de att behöva kolla blodsockret 2-3 gånger per natt när den lille sover. Det här håller nu sakta på att sjunka in i honom. Diabetes typ 1 har aldrig paus. Balansakten mellan högt och lågt är ett 24-7-äventyr och han lägger hatten på bordet. I vanliga fall när Indiana Jones är på äventyr får han alltid sova ut efter en hel dag strapats. Den här nya informationen stör honom enormt. Ja, han är till och med van vid sovmorgnar. I jakten på den försvunna skatten efter den våldsamma biljakten ligger Indiana Jones och snosar på hotellrummet i Kairo. Och i det fördömdas tempel efter slagsmålet med vodoprästen dräglar han på kudden i Peru. Men inte den här gången. I jakten på blodsockret kommer Indiana Jones bli tvungen att gå upp mitt i natten. Plocka fram provtagaren, lansetten i blodsockermätaren, en droppe blod för att se om den lille ligger bra. Och inte nog med det, han ska fatta vårdbeslut i kalsongerna. I gränslandet mellan dröm och vaken ska han fatta beslut om den lille behöver mer insulin för att komma ned eller dextrosol för att komma upp. Indiana Jones har gått och blivit diabetessköterska. Klockan är 21.30 när hans älskade tittar in i rummet. Hon kommer från födelsedagsmiddagen i Gula huset. Hon ser glad ut och det betyder att stora syster fått ett helt okej kalas i alla fall. De byts av. Hon tar natten på lasarettet och han åker hem. För mitt i allt rullar vardagen på med läxor, aktiviteter och storhandlingar. De kramar om varandra och han känner att det här äventyret kommer kräva att de två drar åt samma håll, blir ett team. Det här är inte en enmansshow. I jakten på blodsockret kommer hela familjen att behöva samarbeta. Och mormor och morfar och farmor och skolan och kompisarna och fotbollstränaren. Den enda som kan skita i blodsockret är katten. Klockan är 22.30. Han är tillbaka i gula huset och diskar efter födelsedagsmiddagen. 17-åringen och lilla syster sover, men katten håller honom sällskap. Sitter på kökssoffan och följer en sömnig vinterfluga som dunkar huvudet i fönstret. Ja du kattskrälle, säger han och torkar en kastrull. Nu ska jag berätta för dig allt som hänt idag, vad jag lärt mig. Jag har lärt mig räkna kolhydrater, hur man handhar en blodsockermätare, räknar en insulinkvot och hur man injicerar insulin. Lyssna noga nu, säger han. Och så lägger han från sig kastrullen. Nålen ska vara i 45 graders vinkel mot huden och bästa stället att sticka sig på är runt naveln. Men man ska inte sticka på samma ställe varje gång. Man ska tänka en glad mun under naveln som man sticker längs efter. Skriver du ner det här? Men katten lyssnar inte alls. Vad tråkigt! Istället har den ställt sig upp på bakbenen med kikarsiktet inställt på flugan i fönstret. Nej! Säger han bestämt. Men i samma ögonblick flyger katten upp i fönstret, missar flugan och landar på amaryllisen som åker i golvet med en smäll. Katten sprätter panikslaget upp från fönsterbrädan och lyckas sträcka ut ena tassen och får tag i elementgallret. Ett panikslaget njau skär genom Karlstadnatten och katten landar akrobatiskt på kökssoffan igen. Men klon sitter fast i elementgallret. Katten rycker och sliter och kommer inte loss. Indiana Jones kastar sig nu över köksbordet som han gjorde i det fördömdas tempel och kastade sig ut från hängbron i slagsmålet med voodoo-prästen. Han försöker lirka bort klon, men varje gång hugger katten honom i handen. Fy! Skriker han. Voodoo-prästen fräser och rycker till och klon hamnar nu istället i hans pekfinger. Ett människovrål skär genom Karlstadnatten. Katten hänger och dinglar i hans pekfinger som en 7 kilos gädda. Hängbron rasar och Indiana Jones faller handlöst in i köksluckan och voodoo-prästen springer panikslaget därifrån och flyr in under soffan. Indiana Jones klarar sig. Med livet i behåll. Han tittar på fingret. Det är blod överallt. Han måste till akuten. Barnen sover på övervåningen när han tassar ut i mörkret och startar bilen med kökshandduken virad runt fingret. Han är alltså på väg tillbaka till lasarettet igen, men inte för att träffa fru och barn, utan för att katten bitit honom i handen och sen fastnat med klon. Han rättar till hatten. I fönstret sitter katten och stirrar på sin klo. På lasarettet ligger fru och barn. Alla är skadade. When your day is long and the night is yours alone, and everybody hurts sometimes. De är bara två på akuten. Det är han och en överförfriskad student som trillat hemma på toaletten och stukat foten. Fy fan, vilken dålig fight, tänker han på andra sidan draperiet. Som tur är så slipper han småprata och kan koncentrera sig på att hålla fingret högt. Han ligger med fingret i vädret och 4 våningsplan rakt ovanför honom ligger fru och barn, ovetandes om att han slagits med familjens vodopräst. Till slut kommer läkaren och han återberättar slagsmålet i detalj. Om hur katten först bitit honom och sen fastnat med klon i hans finger. Hängt och dinglat i minst 5 sekunder. Katten väger 7,5 kilo, tillägger han. Den manliga läkaren vickar på hans finger, ingen sena är av, och säger sen att det inte kommer behöva sys. Läkaren känner dock igen honom. Kan det vara från tv? Ja, det är ju du! Och gratulerar sen till segern i bäst i test och skriver ut en QKV-penin. Han svarar artigt tack, tar på sig hatten och går. Det snöar när bilen rullar ut från parkeringshuset. De senaste timmarna har han haft en återkommande fundering. Är hans pojk verkligen kroniskt sjuk? Är det inte bara en släng av diabetes typ 1? Den lille springer i kapp med sköterskorna i korridoren och åker skateboard med droppställningen, så gör väl inte någon kronisk sjuk? Det måste han fråga läkaren imorgon. Han kollar på klockan. Det är redan imorgon. Jävla kattjävel! Klockan är 14.30 när hela familjen sitter samlad med den lilles läkare i tv-spelsrummet på lekterapin. Syskonen trängs i soffan. De vill sitta nära varandra. Hur mår du? Frågar läkaren. Den lille berättar att han mår bra men ser dimmigt. Ett vanligt symptom vid debut av diabetes typ 1, förklarar läkaren. Utan insulin tar sig sockret inte in i cellerna utan åker runt i blodet, hamnar till slut i vävnaden. Det kommer att gå tillbaka, inget att oroa sig för. Läkaren inger hopp om att livet kommer att kunna levas vidare. Hon är fantastisk och säger lugnt, när du ligger rätt i blodsocker är du som vanligt. Och berätta vad som händer i kroppen när man har diabetes typ 1. Det första mötet är en medicinsk grundkurs i sjukdomen. Den kvinnliga läkaren är inkännande. Låter familjens frågor styra i vilken ordning all information ska komma. Han skriver ned allt som sägs i sin laptop. Följande anteckningar har han fetat då han tycker de känns extra viktiga. Det finns inget vi kunde ha gjort för att förebygga eller förhindra sjukdomen. Vi har inte ätit fel, ätit för mycket godis eller sovit för lite. Diabetes typ 1 smittar inte. Det finns inget botemedel för tillfället. Parentes, snyggt formulerat. Hon sa inte att den var för evigt. Slutparentes. Med bra planering kan man äta samma sak som innan. Man behöver bara ha koll på blodsockret och justera insulindosen. Blodsockret ska ligga mellan 4 och 10. Hamnar man under 4 blir man låg, då tar man dextrosol eller något sött. Ligger man över 10 och blodsockret inte vänder ned ska man ge en korrigeringsdos. 2 saker sänker blodsocker, insulin och fysisk aktivitet. Det som höjer ett blodsocker är mat, men även stress, infektioner, smärta. Ett högt blodsocker kan göra det svårt att koncentrera sig och kanske kissar man mycket. Ett lågt blodsocker kan vara väldigt farligt, men genom att omedelbart ge druvsocker eller något annat sött kan man förhindra och behandla låga blodsockernivåer. Mötet är slut. Läkaren vänder sig till den lille som ligger i soffan. Mår du bra? Ja, svarar den lille och deras ögon möts. Sen säger hon, du kan allt utom att producera insulin. Det sista hon säger tycker han är så bra att han både fetar och stryker under det. Du kan allt utom att producera insulin. Indiana Jones stänger igen laptopen och rättar till hatten. Och du är helt säker på att han har diabetes typ 1. Inte en urinvägsinfektion eller bara fått en släng av sjukdomen. Det är tredje gången han ställer samma fråga. Men läkaren tar frågan lika seriöst som de två andra gångerna och svarar: han har diabetes mellitus typ 1. Det blir tyst i rummet. Sen säger plötsligt lilla syster: men Otto är ju ändå alltid Otto. Alla tittar på Otto. Ja, Otto är ju ändå alltid Otto, tänker han. Och så börjar han gråta. Och han gör det inför alla i tv-spelsrummet på lekterapin. Förlåt, säger han och torkar tårarna. Det är lite mycket nu. Och så håller han upp sitt bandagerade finger. Jag slogs med katten igår. Och så var det födelsedagskalas och så jag hela livet på det. Och ikväll så ska jag spela teater igen. Herregud, säger han och kollar på klockan. Jag måste sätta mig i bilen. Ursäkta, vad är toaletten? Inne på toaletten fortsätter han att gråta, som han lärt sig att man måste göra när man är ledsen. Jag får inte sörja fel den här gången, som jag gjorde efter pappa, säger jag högt till mig själv i spegeln. Fram tills nu har jag befunnit mig i chock, sett mig själv utifrån, varit ett han som kämpat i Klevgrens branta backe, ett han som kört en vansinnighetsfärd genom snöröken, ett han som aldrig bryter ihop, en Indiana Jones. Men tårarna gör underverk när de ritar streck längs min kind. Jag gråter fram mig själv. Och där och då, framför toalettspegeln på lekterapin, lovar jag Otto två saker. Tänk om mina löften kan ge söta drömmar. Det är julafton i Gula huset. Min Sofia och Otto har fått komma hem. Julmaten står på bordet. Mormor och morfar sitter i soffan. Paketen är under granen och kattskrället boxar julgranskulor. Allt är som vanligt. Och du ska vara tomte, säger barnen och pekar på mig. Nej, inte en chans, ni är för gamla. Du måste, säger katten och skickar iväg en kula med superklon. 10 minuter senare kryper jag i tomtedräkten på kalvinden. Fram till fläktröret som leder till köket. Öppnar luckan och ropar ned med tomterösten: hjälp! Och familjen svarar under köksfläkten: men är det inte tomten som har fastnat? Allt är som vanligt. Fast inte riktigt allt. För förra året pratade inte jultomten diabetes typ 1 under julklappsutdelningen.
God jul morfar, önskar Olof,
säger tomten och berättar för svärfar att WHO klassar diabetes typ 1 som vår tids största epidemi som inte smittar. Hur märkte ni det, undrar svärfar och får som vanligt en LED-lampa från Claes Olsson. Att han drack mycket vatten och kissade, svarar tomten.
God jul mormor, önskar Mary.
Det finns ingen förklaring till varför sjukdomen uppstår. Men det man vet är att Finland har mest fall i världen. Sen kommer Sverige. Hur kan det komma sig, undrar svärmor och får ännu doftljus med doften apelsin. Man vet inte, säger tomten. Sjukdomen är autoimmun, som till exempel astma, psoriasis, glutenintolerans, ledgångsreumatism. Kroppens egna immunförsvar anfaller de fullt friska insulinproducerande cellerna i bukspottkötten. Pappa, sluta! Men tomten kan inte sluta prata diabetes typ 1, för tomten har läst allt man kan läsa om sjukdomen och tar av sig tomteskägget och visar nu vart bukspottkötten sitter. Tänk att din bukspottkörtel är en fabrik som producerar insulin. och svärfar som jobbat som murare hela sitt liv har lätt att se en fabrik framför sig. Men en dag så kommer fabrikschefen i murförsvaret och börjar avskeda fullt friska arbetare. Till slut har så många fått sparken att insulinproduktionen inte räcker till. Om fabriken slutar producera insulin så tar sig inte blodsockret in i cellen och åker runt i blodet och gör skada. Sjukdomen blir livshotande. Men håll i er nu. Tomten sänker rösten och blir dramatisk. För 100 år sedan upptäcker Fredrik G. Banting och hans kollega insulinet. De tilldelas Nobelpriset, skänker patentet till eftervärlden och sedan dess har miljontals liv runt om i världen kunnat räddas. Men när tror ni diabetes typ 1 beskrivs för första gången? Ingen hinner gissa, för tomten är överenergisk. 1500 år före Kristus beskrivs sjukdomen för första gången i Ebers papyrusrullar från det gamla Egypten. Och det kommer mera. Diabetes har tidigare kallats sockersjuka. Varför? Jo, läkaren doppade fingertoppen i urinprovet och smakade. Men snälla pappa, vi pallar inte, det är julafton. Men snälla, kan jag inte få berätta en grej till bara? Okej, svarar barnen uttråkade. Ni minns säkert när vi satt på lekterapin och Mary sa det där om att Otto är ändå alltid Otto. Och jag blev så ledsen. Då lovade jag dig två saker, Otto. Jag ska se till att vi får en bra start på sjukdomen och sen ska jag dammsuga världen på forskning. Har du berättat för de andra? Otto skakar på huvudet och säger: du får berätta, pappa. Igår anmälde vi oss till en forskningsstudie där man får stamcellsterapi i hopp om att häva kroppens autoimmuna angrepp. Du menar att man kan säga åt chefen att sluta sparka arbetarna i insulinfabriken? Ropar svärfar. Ja, så skulle man kunna säga, svarar jag. Studien går ut på att försöka bibehålla den lilla egenproduktion av insulin som fortfarande finns kvar. Nu vill vi öppna paketen, ropar barnen. Ja, till och med mormor och morfar vill prata om något annat. Och tomten tar på sig skägget igen.
God jul, kattskrälle, önskar pappa. Ja, det är en klosax.
Alla skrattar. Sen blir klockan 12. Och morfar samlar ihop julklappspappren i en sopsäck som han tar med sig hem till vedpannan i Östra Ämtervik. Och mormor stökar undan i köket och cyklar hem till Brogatan. Barnen sover med julklapparna på sitt rum. Och jag och min Sofia smyger in i duschen och så hånglar vi i det tropiska vattenfallet. Det här är din sång.
It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. And you can tell everybody this is your song. I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in the words how wonderful life is while you're in the world.
Det är den 7 september 2022. Det har gått 9 månader sedan jag blev en diabetespappa. Jag sitter på Tingvalla IP och trängs med 250 mellanstadieelever på läktarna samtidigt som jag följer Ottos blodsocker i mobilen. Han ligger på 8,7, det är perfekt. För snart ska skolans snabbaste fötter göra upp i den avgörande stafetten i klasskampen. Varför är du alltid med nu för tiden? undrar tre flickor i femman som inte kan få ihop att Bröli från pappas pengar ibland dyker upp på skolgården och idag springer runt med fickan full med dextro. För att min son behöver hjälp med blodsockret, säger jag och visar upp mobilen och fortsätter. Ni är ju fler barn på mellanstadiet med samma sjukdom, så jag vill hjälpa till. Flickorna nickar och ser ner mot inneplan. För nu är det dags. Finalen i klasskampen. På edra platser! Färdiga! Pang! Starten går. Och klasskompisarna, lärarna, fritidspedagogerna, ja till och med sjuksyster hejar. När Otto springer andra sträckan för sin klass flyger han fram. Jag har så mycket spring i benen att jag börjar gråta. För 9 månader sedan kändes allt detta omöjligt. Så mycket nya rutiner, så många höglarm och låglarm som håller mig och min Sofia vakna om nätterna. Det är därför jag gråter av lycka. Otto tog sig hit och nu springer han finalen i klasskampen, tänker jag, och torkar tårarna så att inte sjuksyster ska se att det står en pappa i hatt på läktaren och gråter. Klasskampen har legat och gnagt i mig 2 veckor och förvandlats till diabeteskampen. Vi kanske ska sjukamäla oss, har jag tänkt. Men Otto skulle vägra. Han älskar att hoppa och springa. Problemet med klasskampen är att en hel dag på Tingvalla IP, fika, hamburgare och ketchup blandat med längdhopp, kast med liten boll och stafett. För en diabetespappa betyder det socker, adrenalin, fysisk aktivitet, allt i en enda röra som ska balanseras upp med insulin. Jag trodde aldrig för mitt liv att ett blodsocker kunde vara så oberäkneligt. Jag trodde att diabetes typ 1 var något man ställde in och sen glömde man liksom bort att insulinfabrikens arbetare fått sparken. Nu vet jag bättre. Ibland får vi till det, men vissa dagar är en diabeteskamp, full av förhastade beslut om insulinkorrar och för att inte tala om när en infektion i kroppen sätter allt ur spel. Och vi bara stirrar på blodsockerkurvan och skakar på huvudet. Men idag är en sån där dag då allt funkar. Det slinker ned ett ballerinakex perfekt innan längdhoppet. På lunchen får alla hamburgare och jag står bakom Otto som sprayade det vita brödet full med ketchup. Vi ser 2 helt olika saker. Han ser världens lyxigaste skollunch och jag ser 30 snabba kolhydrater och kallsvettas. Men på lunchen leker klassen kacken. Och en 0,5 deciliter ketchup förbränns under en klarblå himmel. För idag, en sån där dag då allt funkar. Vi är inne i den goda cirkeln. Och jag har bestämt mig för att samla på de där dagarna då allt funkar. Och berätta om dem. För när jag berättar så berättar jag ju också för mig själv. Påminner mig själv om att det går. Otto kommer springandes mot mig, överlycklig. Hans klass vann klasskampen, tog hem vandringspokalen till klassrummet. Och jag är lika glad, för jag vann diabeteskampen. Idag körde vi livet. Och hand i hand snäddade vi över den gröna fotbollsplanen. Och jag rättade till hatten på mitt huvud. Du har hört Indiana Jones och jakten på blodsockret av mig, Olof Wretling. Producenter var Bibi Röde och Daniel Schulin. Tekniker Emilia Martin. Och så tack till Ulrika Åkerlund.
I Sommar- och vinterarkivet finns det nu 1 sommar och 10 vinter signerade Olof Wretling. Lyssna och njut, välj och vraka bland programmen med rubrikerna Männen i mitt liv, julklappsboken, kvinnorna i mitt liv, misslyckandena i mitt liv, diagnoserna i mitt liv, om sorg, höjdhopp, kaffet, om humor, håret och nu även Indiana Jones och jakten på blodsockret. Alla Olof Wretlings sommar- och vinterprogram finns i appen Sveriges Radio Play.